en podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillepodden, nu sitter vi här tillsammans, du och jag, Makoto, i poddstudion i Kibstedthuset, Stockholm, Sverige. Vi har ganska mycket att prata om faktiskt den här torsdag. Ja, vad ska man, det är inte ens eftermiddag än, någonstans mitt på dagen. Vi har precis käkat lunch.
Ja, är det lunchtid, kan man säga det?
Precis käkat lunch har gjort. Och vi ska börja med att prata Chelsea. Vi ska prata Champions League-semifinaler och den eventuella finalen. Vi möts igen.
det blir en kul final.
Ja, det blir verkligen. Jag ville ju, precis som Mohamed Salah, så ville jag också ha Real Madrid i finalen hellre än Manchester City. Det bara känns som att, alltså, en final i Europa ska vara mellan, alltså, man vill ha, du vet, två stora giganter från olika länder. Det är ju liksom hela poängen med turneringen liksom, att de största från, som normalt sett inte möts, ska få mötas.
Det hade ju varit jättetråkigt att få, alltså, England versus England ännu ett år.
Ja, och dessutom Liverpool mot Manchester City för fjärde gången den här säsongen.
Men liksom, all logik pekade på att det skulle ha varit Liverpool mot Manchester City, men kom ju in på det också. Ja. Att, ja.
Vi kommer komma dit. För det som har hänt i Chelsea-affären, och det är ju det som kan få störst inverkan på det här Silly-fönstret av allt som händer. Det som är det mest centrala just nu är att jätteklubben Chelsea, såklart, som ni vet, är ute till försäljning. De håller på att plocka in bud. Det finns några som har gått vidare och några som har fått företräde att börja förhandla om den här, det här köpet. Då kommer ett avslöjande från The Times att de här 1,6 miljarder punden, alltså motsvarande typ 19 miljarder kronor, som Abramovich först har sagt att nej, de skriver vi av, jag var aldrig in liksom i det här för pengarna. Det är alltså pengar som man har lånat ut till klubben. Det är enormt mycket pengar. Alltså det säger någonting om finanserna och hur det här Chelsea liksom har varit uppbyggt under alla de här åren. Vi brukar gnälla på Manchester United har stora skulder. Jag tror att Manchester United som klubb har 6-7 miljarder i skulder.
Vi brukar gnälla på de spanska lagen och skulder.
Ja, vad de nu har för skulder. Men det är ingen av dem som har skulder på 19 miljarder. Och det är klart att om då, ja, det skulle kunna vara, Barcelona skulle kunna ha skulder.
Nej, men de var uppe och petade på 10-12, men de har väl omförhandlat det med lite smartare låneuppbyggnad och ränta och allt vad det är.
Och här handlar det då om 19 miljarder till en enda person. Och som han först sa då, det här skriver vi av, det här finns inte. Det är ju ett helt annat köp. Att köpa en klubb med 19 miljarder i skuld eller en klubb utan 19 miljarder i skuld. Så att huruvida det här, om han ens kan kräva in de här pengarna, det vet vi ju inte heller. Det skulle ju kunna bli så att brittiska staten säger att nej, tyvärr, vi har beslagtagit den här klubben nu, och de här pengarna får du aldrig se igen. Det är fortfarande så att det är en skuld som finns, och så länge som han själv inte skriver av den, så kommer den här skulden på något sätt ligga kvar, även om den kanske läggs i någon slags malpåse. Och det påverkar ju också då det eventuella köpet. Och det här stökar ju enormt mycket. Jag skulle säga att det här är uppgifter än så länge. Det här är inte bekräftat än, men det här är Times uppgifter som vi nu behandlar. Och det stökar ju i det här köpet enormt mycket, därför att det är från början en ganska svår affär att genomföra på så här kort tid. Du har ett par olika intressenter som, såklart, där kalkylen är skriven utifrån att den här skulden då inte finns. Och det kommer ju liksom påverka allting. Dessutom så jobbar man med en ganska kort tidsram här, därför att Chelsea måste presentera en affär nu kommer jag inte ihåg vilket datum det är.
8 juni.
Ja, det är i början av juni. Mm. De måste presentera sitt upplägg, hur de ska betala sina löner, vem som äger, allt det här måste vara klart för att de ska få sin licens att fortsätta spela Premier League. Det är inte svårare än så. Så det är verkligen med kniven mot strupen. Så frågan är vad som kommer hända nu, Makoto.
Ja, det är så otroligt svårt att veta. Det kändes ju som att det var så att Todd Bowley, och alltså LA Dodgers ägaren, hade då fått förtur att börja förhandla och att det var där dit det var på gång. Sen var det ju en viss brittisk miljardär som var inne där också, som också var intresserad, men det verkade bli Todd Bowley. Det var ju det som uppgifterna tydde på. Och sen kom ju de här Times-uppgifterna som på något sätt lägger allting upp och ner, för nu vet vi ju inte riktigt vad som händer. Det är ju så att Abramovich sägs ju då ha fått lite mer pengar beslagtagna, lite pengar han har gömt borta i ett skatteparadis som man kanske inte räknat med.
Runt 75 miljarder eller vad det var.
Någonting, väldigt många nollor.
Hur som helst, om någon är skyldig dig 19 miljarder kronor så vill vi ha tillbaks dem.
Ja, i alla fall, det beror ju på vad du har för ekonomi. Vi får ju tänka pengar. Att för Roman Abramovich vanligtvis är ju 19 miljarder ungefär som att jag skulle bjuda dig på 3 öl och säga, men det är lugnt Patrik Zuk, du behöver inte betala tillbaka dem. Det känns nästan den väldigt liksom olika jämförelse kanske, men alltså det är ju lite som, men nu har ju inte han så mycket pengar, nu behöver han kanske de där 19 miljarderna. Ja. Och då blir det plötsligt en annan situation, då är det inte klubbhjärtat som spelar någon roll mer, utan då blir det hans egen plånbok. Och det säger väl en hel del om, alltså, hur tudelat det här ägarskapet på något sätt är. Såklart att Roman Abramovich bryr sig om Chelsea. Det har han ju alltid gjort. Det har varit ganska tydligt tycker jag under hans ägarskap. Men samtidigt så hans grundinställning från början när han köpte in sig i klubben var ju inte för att jag tycker om Chelsea så pass mycket. Jag vill göra Chelsea till ett fantastiskt lag. Utan det fanns ju såklart egenintressen i det. Och det blir ju på något sätt alltihopa tudelat. Och nu sitter de verkligen i skiten, bokstavligt talat, för att det är en månad kvar som de måste få igenom det här. Vi får väl se hur mycket det ligger i de här uppgifterna, om Roman Abramovich kanske ändrar sig ändå när han inser att okej, Chelsea kommer att försvinna om jag kräver de här pengarna. Men samtidigt, han ska ju ha sin kaviar på bordet också. Så att det är en knivig sits, men det är helt omöjligt att veta vad som ska hända.
Ja, det är...
Det är helt omöjligt att veta hur det ska gå. Det känns ju som att om det blir någonting så är det väl Todd Bowley som ska ta det. Men om de ska köpa klubben med 19 miljarder i skulder, då kan ju mycket väl samtliga rygga tillbaka och säga att de inte är intresserade av dem mer.
Och deadline för själva köpet är ju den 31 maj. Så redan där har vi...
Mindre än en månad bort.
Ja, vad det nu blir. 3,5 vecka. Mm. Nästan 4 veckor. Och sen är det då den 8 juni som är nästa datum. Det är de två datumen, för att det finns en risk för att Chelsea helt enkelt kan bli tvångsdegraderade för att man inte har en fungerande organisation. Nu tror jag verkligen inte att det kommer hända. Jag tror att de kommer lösa det. Jag tror att de kommer få, behöver de så kommer de få respit på den här tiden. De kommer få respit för sin elitlicens och så vidare. I alla fall i tid framåt. De kommer ju inte kunna starta säsongen utan att ha en fungerande verksamhet. De kommer inte kunna ha den här situationen med en klubb utan riktig ägare eller en ägare som är sanktionerad med alla tillgångar frysta utan möjlighet att göra affärer. I den situationen kommer de inte kunna starta nästa säsong. Så är det. Så det här måste lösa sig.
Ja.
Så att den här frågan på svaret om de här 1,6 miljarder punden kommer behöva få sitt svar väldigt snart.
Ja.
Och det här påverkar ju också allting runt omkring, alla spelare, Tuchel. Det är ju såklart otroligt ovisst, och jag menar, vi har ju sett också att det har börjat gå ut över spelet på planen. Jag tror att det inverkar i Chelseas dåliga form den senaste tiden.
Fast spelet på planen tror jag inverkar i deras, alltså, intetsägande tabelläge snarare än situationen utanför. Alltså, tror jag spontant, såklart att det finns delar i båda, men jag tror inte det är bara enbart.
Men det tar energi, det tar fokus. Och på den här nivån så kan du inte ha saker som tar fokus. Du kan bara ha 100% fokus och 100% leverans för att lyckas. För att så små marginalerna, även mellan Chelsea och liksom mittenklubbar i Premier League, så är marginalerna så pass små att det räcker inte, då kan man åka på stryk mot Everton. Mm. Målvakten har en bra dag, så Pickford hade, och du inte riktigt är 100 in i allting eller 100 i dina förberedelser, ja, men då kommer du inte ta poängen. Så är det bara. Så det är väldigt spännande såklart. Det här är ju, det är som en dokusåpa med de här olika. Vad är vi med? Vi har Ratcliffe som fortfarande finns med då. Martin Broughton som också har ett konsortium. Det är han som leder det här gänget med Serena Williams och
Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton och så vidare. Samtidigt så är det här inte ägare som likt Abramovic kommer kliva in av andra anledningar än ekonomiska, om vi säger så. utan det här är ju ägare, kanske med undantag av Ratcliffe då, som har enormt mycket pengar och som ser det här kanske också som ett marknadsprojekt på många sätt. Men annars så är det ju ägare som kommer in för att tjäna pengar på Chelsea. Det kommer liksom inte bli den typen av ägare som lånar ut en massa pengar till klubben, som ser till att hålla dem under armarna i kris, om de skulle liksom missa Champions League och så vidare, som ser till att de kan investera lika mycket ändå, för att man vet att den ekonomiska tryggheten finns där. Så kommer inte Chelsea fortsätta fungera.
Nej, det kommer fungera som de andra toppklubbarna, eller många av de andra toppklubbarna.
Men det kommer fungera som Arsenal fungerar, eller som Tottenham fungerar, eller Liverpool och Manchester United. Ja, det är för alla förutom Manchester City som fungerar på ett annat sätt då, va? Ja. Och det kan ju bli ett rough awakening för den organisationen. Men vi får se. De står ju på en otroligt bra grund.
Det är ju det.
Inte minst
har ju grunden.
Inte minst med den akademin som de har och som de har byggt upp. Och sen såklart en fin trupp värd väldigt mycket pengar med ganska långa kontrakt kvar på flera duktiga spelare. Så att det är inte så att de kommer trilla av en klippkant här, men det kommer inte se ut som det har gjort de senaste 15 åren.
Nej, men ägarskapet måste lösas, punkt. Det kan vi konstatera.
Ja, det måste lösas. Ja, det och som sagt, det är 3,5 veckor kvar. Jag tror att det kommer lösas. Sen får vi väl se då ifall det helt enkelt brittiska myndigheter kliver in och drar upp, alltså ritar upp vad som gäller för de här skulderna, för de här pengarna, för intäkterna, för värderingen utav den här klubben. För det tror jag de kommer blandas i på ett eller annat sätt, ja, för att det här ska lösas. Så är det med det. Vi får fortsätta följa upp den här storyn och 19 miljarder, det är vansinnigt mycket pengar.
Det är mycket pengar.
Det är framförallt med tanke på att det är också en klubb som inte har en modern stadion, som inte riktigt har möjligheter att bygga ut Stamford Bridge till att bli ett Old Trafford eller Etihad eller liksom den typen av 60 000 sittplats modern stadion med stora liksom vad heter det, hospitality lounges och sånt där, som man tjänar mycket pengar på, och det som Abramovich har velat göra men som är väldigt svårt att göra med just där Stamford Bridge ligger. Det ska man ju veta, att det finns liksom också stora investeringsbehov i den verksamheten som finns för den ägaren som kommer in, för att om man ska bli så lönsam som de hoppas, och då kommer man behöva göra någonting åt de delarna runt klubben.
Ja.
Det var det om det. Vi går vidare till och pratar lite spelare då. Nej, vet du vad? Vi tar det sen. Vi tar Champions League semifinalerna nu.
Det låter väl rimligt.
Så har vi dem avklarade. Vi börjar i tisdags. Villarreal mot Liverpool. Det kändes ju som att det här skulle Liverpool åka ner och liksom städa av. Och så blev det ju inte riktigt. Eller ja, så blev det ju kanske till slut ändå. Men Villarreal öppnade ju på... Ja, vet du vad det påminner om? Det påminner om Liverpool, det de gjorde. Den där pressen, den där extrema intensiteten, trycka in ett mål liksom första tre minuterna, bara chocka motståndaren. Det är ju liksom en metod som Klopp brukar gilla. Han brukar kunna skicka ut sitt lag i det där furiösa tempot. Det var precis det Villarreal gjorde.
Alltså, där Villarreal visar det här är ju att de tystar ju alla kritiker som ifrågasatte vad de gjorde i den turneringen så här långt fram
Man kan ifrågasätta vad de gjorde på Anfield, för att det var alldeles för defensivt.
Alltså det, ja, men det var absolut alldeles för defensivt. Det fanns vissa individuella prestationer offensivt som inte höll måttet. Tänk till exempel på Danjuma som jag, det var en av de mest bleka insatser jag har sett en offensiv spelare göra i Champions League. Men samtidigt, vad ska man göra då om man åker till Anfield mot det här Liverpool? Du vet att du har en hemmamatch på Estadio de la Ceramica kvar. Du vet att om du får ett okej resultat här så ligger allt öppet inför returen. Så klart de går in och backar hem. Det är en helt uppenbar taktik.
De lyckades ju ganska länge. Exakt. Det tog ju en timme innan nollan sprack. Så
det är ju inte konstigt. Hur ska man annars hantera ett Liverpool i den formen de är just nu? Ett Liverpool som hittar lösningar på allt konstant. Alltid har någonting. Alltid kan hitta något sätt och så många olika sätt att göra mål på också. Så att jag förstod inte riktigt den kritiken mot Villarreal över deras matchplan, för jag tyckte den var rimlig, bara att det fanns vissa prestationer i det som inte höll måttet. Nu får vi ju se där Villarreal, som de har ju laddat för den här matchen länge som helst. De har ju skitit i ligan i en månad, alltså totalt ignorerat den, bara för att satsa på det här Champions League-äventyret med minnet av när Riquelme straffade 0-6, när de var så nära att ta sig till en final.
Riquelme var fin, var han.
Ja, men alltså med också förståelsen av att hur stort det skulle vara för en ort som alltså har 50 000 invånare att ta sig till Champions League-final och bara på något sätt, ja, vad säger man, motbevisa all form av liksom så här ekonomisk logik i att lyckas ta sig dit. Och Emery som cupcoach, om han hade lyckats med det här, ja, då hade du ju kunnat konstatera att han är den bästa cupcoachen som finns. För att där har han visat att han är en av de absolut skickligaste. Man tar dem till Europa League-titeln i fjol och sen nu tar de så här långt. Tar sig förbi Juventus, tar sig förbi Bayern München och nu mot Liverpool. Sen, ja, första halvlek så är det ju strålande. Liverpool måste ju ha underskattat dem på något vis. Varit lite säkra inombord på att ja, men det här är klart.
Ja.
Man lyckas blott de problem som faktiskt ändå finns i Liverpool som inget lag lyckats göra tidigare, det vill säga utmana Trent Alexander-Arnold och Andy Robertson och sätta dem på prov som de vanligtvis inte sätts för. Och det funkade ju ganska bra. Boulaye Dia som bara från ingenstans kastas in i startelvan var ett strålande drag, gör mål efter några minuter, stressar Trent Alexander-Arnold hela matchen. Etienne Capoe, han är en fruktansvärt bra mittfältare, vilket han visar här också. Coquelin försvann inte bort i ett vakuum när han lämnade Arsenal, som många säkert kanske tror att han gjorde. Nej, han utvecklades till en otroligt skicklig inne mittfältare, tvåvägsspelare som har varit lysande i Valencia och även bra i Villarreal. Raul Albiol förstår jag inte hur han fortfarande liksom fungerar på det sättet han gör, 36 år gammal. Pau Torres imponerar igen och borde ju absolut vara aktuell för en stor flytt i sommaren. Det är många spelare som lyfter sig i den här matchen som de inte gjorde i det första mötet, men de orkar ju inte, och Liverpool i år är ett av världens absolut bästa lag, och det visar de ju i andra halvlek när man bara gör ett byte, du får in Luis Diaz, du får in injektionen du behöver, och så har du så många olika sätt att göra mål på, om det så är Fabinho som kommer in i en löpning som de inte hunnit räkna in. Om det så är då Luis Diaz som de inte överhuvudtaget hänger med eller orkar hantera. Eller att Sadio Mané bara gör någonting från, ja, på egen hand när Geronimo Rui är ute och hänger tvätt. Så...
Ja, Rui hade ingen bra match.
Det kan man säga. Det var ingen höjdare.
Han ska ju ta Fabinho skott till att börja med. Den går ju mitt mellan benen på ett sätt som det inte får göra. Luis Diaz nick är inte jättebra. Sen att det går in en nick från det läget, det kan vi inte lasta Rui för att han hinner inte göra så mycket. Det är lite tur för Luis Diaz att den bollen går mellan benen på honom också. Och sen så är han ju ute och hänger tvätt på sista. Men jag tror det som hände framförallt, för att det var intressant i att Klopp sa efter matchen att ja, men när vi har haft en första halvlek där det inte riktigt har fungerat, då ber vi videocoachen ta fram en sekvens där vi fick det att funka, så tittar vi på det, så ser vi så här måste vi göra, för att det är liksom ett effektivt sätt. Och jag skickade iväg honom göra det, han kom tillbaka och sa att det finns ingen. Det fanns inte en enda sekvens i första halvleken som var värd att ta med sig, värd att titta på i halvtid. Och det var för dålig rörelse helt enkelt. De stod på hälarna och hoppades att ja, men de här minuterna kommer springa på. Sen, ja men du vet, i andra halvlek, vi har den här 2-0-ledningen. Vi kommer kunna sätta, du vet, stoppa in något mål. Men just det här bytet, och jag tror det handlar såklart att Luis Diaz kommer in och är väldigt, väldigt bra. Mm. Fri, han är en fantastisk fotbollsspelare. Utmanar ju precis hela tiden. Man kan liksom lita på att han lyckas med väldigt mycket där ute. Men jag tror framförallt faktiskt är att Mané kommer in centralt. Han fungerar så otroligt bra i den centrala rollen just nu. Det blir en annan rörelse med Mané centralt och Luis Diaz där ute. För att Mané kommer med in i spelet och han är mer fysisk. Han är bättre i de här duellerna än vad Diogo Jota är. Diogo Jota är en enormt duktig boxspelare. Men de här duellerna centralt på planen, när det är mycket andra bollar som ska vinnas, där är Mané mycket bättre än vad Diogo Jota är. Och det märks att Liverpool började vinna andra bollar och sen orkade inte Villarreal hålla uppe sin furiösa press. Mm. Och sen blir det ju bara liksom ett spel mot ett mål igen då, när Villarreal inte orkar hålla pressen, då blir man istället genomspelade och då uppstår då också ytorna för kanske framförallt Trent Alexander-Arnold, som var usel i första och strålande i andra, därför att det är två olika sorters fotboll. Och ska man stå lågt och nicka bort bollar och vinna sånt, då är det inte en högerback man ska ha.
Nej, det...
Ska man parkera på offensiv planhalva och ha någon som kan suga in och fördela och stå och spela trianglar och hitta och bryta linjer eller skruva in inlägg med fel fot. Han slår ju faktiskt den med vänstern. Hans 19:e assist för säsongen.
Det är ganska bra.
Det är ganska bra. Då är han ju, det är ju det han ska göra liksom. Vi får väl se. Manchester City kanske får ta in Unai Emery i framtiden då, om Peps, när Peps kontrakt går ut, för att de misslyckas igen i Champions League. De har byggt det som många kallat världens bästa lag under de senaste åren, men de lyckas inte ta den här Champions League-bucklan. Och man hade allt, man var 6 minuter ifrån en andra rak final med 2 bollar upp, och helt plötsligt så bara vaknar Real Madrid. Makoto, vad är det som händer?
Jag vet inte. Alltså det...
Dels så är det ganska svagt försvarsspel, måste vi säga. Det är som att de slumrar till där, både Diaz och vad heter han nu? Laporte. Och bara står och tittar på varann. Vid båda de här 2 målen. Jag vet inte riktigt vad som händer där.
Nej, det är svårt. Alltså, man förstår inte riktigt hur PSG-vändningen gick till. Och den var ju för sig på att PSG:s inte särskilt Champions League-vänliga cykeln bara kollapsade av att Donnarumma sattes under press och sen bara föll allting ihop som ett korthus, för det är ett korthus. Väldigt fina kort, men det är likväl ett korthus PSG. Och Karim Benzema i den formen han är. Chelsea, så var det ju snarare så att då blev ju den vändningen baserades väl på något sätt på att man bara vaknade till liv efter att ha tappat en tydlig ledning på ett annat sätt, och också individuella prestationer, Modric och Benzema och allt vad det var där. Den här är ju mer osannolik, och man förväntas ju inte den här på något sätt, för att det var ju avgjort. Det fanns ingenting, det kändes som att de här, för att vara Ancelotti, väldigt vågade och offensiva byterna inte hade gett någon frukt överhuvudtaget först. Och sen så då får Rodrigo, som är i jättefin form ska sägas, en chans, gör mål, nästa minut, en till chans, ett till mål. Och sen får han ju faktiskt en tredje chans direkt efter också, där det som inte blir mål, och sen var det ju först i förlängningen när Benzema sätter straffen som det avgörs. Men jag förstår inte överhuvudtaget hur det här Real Madrid lyckas gång på gång vända. Nu har de alltså mirakelvänt mot 3 av världens absolut bästa lag för att ta sig till den här finalen, och där med en trupp som egentligen inte ska hålla för det. De avslutar den här matchen med spelare som Jesus Vallejo och Dani Ceballos i startelvan. Eller i slutelvan då blir det ju naturligtvis. Mm. Man har alltså då Modric, Casemiro och Kroos är utbytta när förlängningen börjar. Den här mittfältstrion som man har sagt är så helig och så viktig. Eduardo Camavinga som har kommit in och förändrat matchbilden i alla de här 3 mötena. Den här unga mittfältaren som ju många upptäckte här under gårdagen, tror jag. Man avslutar matchen utan Karim Benzema och Vinicius på planen, med Asensio centralt och en Rodrigo i superform. Det här på något sätt var ju den vändningen som mest visar att okej, det finns faktiskt någonting här mer än bara individuella prestationer. Det finns en framtid. Det finns några som kan ta över manteln efter de här veteranerna som har burit laget under hela säsongen. Jag vidhåller att Real Madrid skulle kunna vara betydligt mycket bättre. Jag vidhåller att Real Madrid på något sätt, jag vet inte hur de lyckas, för att jag tror det var väl Gusten Dahlin i Simor-studion som sa det. De har ju varit bra i 40 minuter av den här liksom slutspelet. Jag håller ju helt med. Real Madrid har varit bra i väldigt små perioder, men det har räckt för att de har varit helt utomjordiskt bra i de här små minuterna. Och det är allt som har behövts för dem. Och nu spelar de CL-final. Och vanligtvis skulle man säga, men Liverpool är ett bättre lag på alla sätt och vis egentligen här och nu. De har ett bättre fungerande spel, de har ett bättre försvar, de är vassare på alla sätt och vis. Men Real Madrid kommer ju vinna det här. Det finns ju inte något annat. Alltså det sättet de lyckas gång på gång på gång. Det ska ju inte finnas att de inte vinner den här finalen också. Jag sa det 2018, men då var det ju så att då hade ju Real Madrid...
Då var ju Real Madrid stora favoriter inför den matchen.
Ja, och de var ett helt annat lag som inte förlorade finalen. Den här gången har de ju på något sätt... Jag vet inte hur de har lyckats, men det har ju varit great escape till varenda. De hade ju egentligen sett till hur de spelat och åkt ut i gruppspelet. De förlorade mot ett gäng...
Nej, rent spelmässigt så skulle jag hålla Liverpool som favoriter i finalen. Men eftersom Real Madrid har sin egen logik, så kan man ju inte säga det. De borde varit utslagna både i kvart och semifinal.
Åttondel. Framförallt åttondel, de blev fullkomligt utskåpade mot PSG.
Ja, just det. Det var det jag tänkte på, jag blandade ihop det. Vilka hade de i kvarten?
Det var Chelsea.
Det var Chelsea, just det.
I förlängningen där och allt vad det var.
Ja,
där.
Precis. Herregud.
Det är ett lag som förlorade mot ett lag från Transnistrien, FC Sheriff, som var och mötte AIK för ett antal år sedan i gruppspelet med hemma på Bernabeu. De förlorade ett klassiko med 4-0 i år mot det här Barcelona. Det ska inte gå att de gör de här vändningarna de gör, och det finns ingen logik i det. Alltså, jag tycker det är konstigt till att börja med. Här gör faktiskt Real Madrid en ganska bra match om man jämför med många andra av dem vi har sett till början. Sen förstår inte jag varför City har den maskande defensiva approach som de väljer. Jag förstår inte varför de väljer en sån taktik mot Real Madrid som de, om de spelar på den nivån vi vet att Manchester City kan göra och bara utnyttjar det här läckande försvaret, då skulle de kunna vinna den här matchen ganska komfortabelt och bara liksom dra ner tempo. Sen har man extremt hög respekt för vad Vinicius kan göra, vad Karim Benzema kan göra, vad Luka Modric kan göra, absolut. Men jag tycker det med facit i hand en väldigt konstig approach att börja maska från minut ett med ett mål till godo.
Ja, verkligen. Kyle Walker, det märks att han har haft problem senaste tiden. Han var ju småskadad under matchen här också. Var ju på väg ut, spelade vidare och så vidare.
Jag gick och argumenterade för att han skulle ha åkt ut tidigare med tanke på tacklingarna.
Ja, men han var inte bra. Han slog bort en hel del bollar, han kom sent in i tacklingar.
Fast bra var han ju på att han stängde ju Vinicius helt och hållet.
Ja, men det gör han ju. Han är ju snabb, Kyle Walker. Det kan vara
otroligt skicklig försvarare.
Ja, nej, men det är det verkligen. Men just det där... Alltså uppbyggnadsspelet på den kanten kom av sig för att han slog bort ganska mycket bollar, och det såg, det var väl kanske också för att han hela tiden hade ett öga defensivt mer än man brukar ha, just med tanke på att Vinicius, vad han kan göra liksom. Men ja, det var en svår match för många där ute, kändes det som.
Jag har ju fått frågan av sociala medier också, och den är ju helt befogad i och med att jag väldigt tydligt tidigare i poddsammanhang och även i textsammanhang konstaterade att Carlo Ancelotti måste bort. Nu sitter han här med solglasögonen och cigarren i mun, har säkrat ligan i april, tagit det här Real Madrid i en Champions League-final. Ingen överhuvudtaget förstår hur de skulle kunna ta dem. Alltså hur de skulle kunna ta sig dit mot det motståndet de har gjort. Alltså jag förstår inte, det ska inte kunna gå. Men samtidigt är det uppenbart att en tränarprofil som Carlo Ancelotti, som också här i förlängningen då går till de veteranspelare, det går till Toni Kroos och Marcelo i förlängningen och frågar, vilka byten ska jag göra? Att han rådfrågar med spelarna, att han har den relationen han har med spelarna som han bevisligen har, som man såg på alla firarbilder från ligatiteln när han står och dansar med liksom brassespelarna. Och Ancelotti sa ju det också efter, att nej, jag röker inte cigarr egentligen, men den där bilden tog jag tillsammans med mina vänner. Han ser spelarna som vänner, han är älskad av spelartruppen. till stor del också för att han kanske också låter dem göra lite som de vill väldigt ofta. Är otroligt kylig på bänken. Gör många, tar många beslut och som man undrar, varför gör du så här, Carletto? Han kan fortfarande inte rotera truppen till fullo som man borde göra, eller ge vissa spelare så mycket speltid som man kanske borde. Men han vinner ju saker. I alla fall i Real Madrid. Och han som tränarprofil passar uppenbarligen Real Madrid perfekt. För vem är det Zinedine Zidane har fått sina styrkor från? Jo, det är från något bredvid Carlo Ancelotti innan. På det här med manhandling, hantera en trupp, hantera stjärnor. Det finns ingen som är bättre än det, på det än Carlo Ancelotti.
Nej.
Sen vet jag inte om Real Madrid ska bygga något i framtiden. Ja, då vet jag inte om Ancelotti är rätt person. Men det får väl framtiden utvisa. Men jag kan inte med gott samvete sitta här och liksom naivt hålla fast i åsikten att Ancelotti måste bort i sommar. Du kan inte säga det om en tränare går och vinner, ja, kanske vinner dubbel. För uppenbarligen funkar det. Det ser inte bra ut majoriteten av tiden, men uppenbarligen så vinner de saker. Och det är precis så Real Madrid har fungerat genom åren också.
Mm. Så där har vi det. Liverpool mot Real Madrid i finalen.
Vem plockar Salah denna gång?
Den stora skillnaden är ju att Liverpool står ju inte och faller med Salah den här gången.
Så är det ju.
Som vi uppenbarligen gjorde då. Då han var vår överlägset bästa spelare. Det ser annorlunda ut nu faktiskt. Luis Diaz skulle mycket väl kunna vara lika av, eller Sadio Mané för den delen. Det är ett mycket bättre Liverpool än 2018, ett mycket bättre Liverpool, ett mycket bredare, det finns mycket fler alternativ, det finns en Thiago som, ja, alltså James, jag älskar James Milner av hela mitt hjärta, men han kommer aldrig vara ett Thiago Alcantara. Nej, men det finns en dimension i spelet som inte fanns då.
Nej, men all logik, som sagt, all logik, allt liksom sportlig kvalitet, trupp, bredd, position för position, lagdel för lagdel, välj vilken parameter du vill, Liverpool är favoriter. Ja. Men det finns den här
Men hela grejen med Real Madrid är att logik inte biter på dem.
Exakt.
Det är ju det. Och man har en sån extrem vinnarkultur. Alltså man har en självklarhet i att man vinner saker. Man vinner kupper, man vinner ligor, man vinner matcher.
Framförallt man vinner finaler.
Ja.
Du vet inte hur många i rad det är Real Madrid har nu av vunna finaler i Champions League. Mm. Om man tittar på spanska lag när de har mött icke-spanska lag i Europafinaler under 2000-talet, tror jag det är 16 raka som spanska lag har vunnit.
Ja.
Alltså då räknar vi även med Barcelona i finaler, vi räknar med Villarreal och Sevilla i Europa League-finaler. Mm. Och såklart Real Madrid i Champions League-finaler. Spanska lag i finaler sett i hela 2000-talet förlorar inte finaler.
Nej.
Och det, frågan är, trender är såklart till för att brytas. Jag skulle inte bli förvånad om Liverpool visar vilket extremt bra lag de har lyckats bli under Jürgen Klopp och vinner den här finalen också. Det säger all logik egentligen, men man kan inte vara förvånad om Real Madrid löser det igen på något konstigt vänster, och antagligen via någon vändning i slutminuterna då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Kan väl också nämna det att Jürgen Klopp har skrivit på en förlängning av sitt kontrakt. Blev klart där i förra veckan. Mm. Det var ett fint besked för alla som håller på Liverpool. Det han har gjort där är ju helt makalöst. Men alltså, ja. Det är inte ett Manchester City som har obegränsade tillgångar eller kan gambla hur man vill på transfermarknaden. Det var ett Liverpool som den säsongen slutade 8, tror jag, i ligan. Med ett riktigt, riktigt trött gängspelare som han har vänt och byggt till det de är idag. Ett av världens absolut bästa lag. Och med möjlighet att göra någonting som ingen annan har gjort förut. Alltså de är uppe på nivåer som knappt Liverpool själva någonsin har varit på.
Nej, men det här är det absolut bästa Liverpool som vi har någonsin sett, skulle jag säga. Alltså som är dominanta i världen. Alltså det är så långt man vill sträcka det idag, sett till deras jämnhet, deras kapacitet, lagmaskin som de är också. Mm. Det är ett fantastiskt, det är en no-brainer för Linn, sa vi ju förra veckan när vi pratade om Klopp också, att det är såklart att för alla parter är det här otroligt rimligt.
Ja. Vi går vidare och tittar på lite spelare då.
Lite silly season.
Faktiskt. Paolo Dybala, Gazzetta uppger nu att han har valt Inter. Hans agent nekar till att det finns en klar deal, men de håller väl på att förhandla, antar jag. Men han ska ha valt Inter i alla fall. Och det har ju känts som att det blir Inter ett tag nu.
Ja, det är Inter som har varit de som figurerat mest i rubrikerna sen det blev klart att Dybala ska lämna Juventus sen förhandlingarna kraschade med Juventus. Han drivs ju i Serie A, Inter känns som att han skulle ha ganska... Det är helt rätt typ av spelare för dem att få in, tycker jag. Vissa skulle nog inte hålla med mig där, men just i... Om man får behålla Lautaro, för det är ju inte säkert att man får göra, men det hoppas jag att Inter får göra nu, för att man skulle gärna vilja se hur ett tvåmannaanfall med Lautaro och Dybala skulle funka tillsammans. För vi har sett att Lautaro har funkat bättre när han fått en speltyp som Joaquin Correa bredvid sig snarare än en target som Edin Dzeko. Någon som sjunker ner, öppnar ytor, kan fördela boll. Dybala kan ju göra sånt, fast det är väldigt mycket bättre än vad Joaquin Correa är och inte lika skadebenägen. Nej. Så att det är väldigt spännande att se det argentinska samarbetet, om de skulle få ihop det och få behålla Lautaro. Mm. Men Dybala tycker jag är en klockren värvning för Inter. Jag förstår Dybalas val. Sen får vi väl se. Som sagt, om agenten säger att det inte är klart, det är ju många Premier League-klubbar som ska vara intresserade. United verkar ju vara lite sugna på honom i och med att Erik ten Hag tycker om spelaren bland annat, och det är en fri transfer som sagt, och en väldigt skicklig fotbollsspelare. Tottenham är ju, det är inte nytt att de har varit intresserade av Dybala. Jag vill inte ta bort Liverpool ur ekvationen än heller.
Det kan jag göra.
Du tar bort Liverpool ur ekvationen. Milan vill ju vara där inne, men då tror jag att det blir Inter snarare som har kommit längre i sitt projekt. Nej, men det, som sagt, om Gazzetta skriver att han har valt Inter, så tyder väl det på att det ändå är åt det här hållet det går.
Ja, jag har känt som Inter länge. Han känns kompatibel. Att som sagt, Lautaro och han skulle kunna göra någonting väldigt trevligt tillsammans. Ja. Manchester United nu... ingen Champions League-fotboll. Ny tränare, det har varit väldigt stökt, det kommer vara en stor rotation. Det här är hans sista kanske stora kontrakt han skriver, han är 28 år, fyller 29 år.
Tror han fortfarande känner att han vill bevisa någonting också?
Jag tror också att han vill
inte lämna Serie A på det här sättet heller. Som det skulle vara då om Barcelona knackar på dörren på att han ändå har, för om man backar bandet väldigt långt.
Ja, men alltså verkligen, alltså, det skulle jag kunna se, alltså, att om Barcelona kommer in och säger hej, nu är vi redo att göra någonting här, vi vill... Barcelona som då uppges inte vilja trigga den här klausulen på Adama, så att de kommer vilja få in något offensivt.
Att det blir väl snarare Rafinha då som man är väldigt benägna att försöka värva. Och så är det ju Lewandowski-soppan, den ligger där och puttrar fortfarande, för att Barcelona vill ha honom. Lewandowski är besviken på Bayern München. Bayern München vet inte riktigt vad de ska göra, så att den kommer nog leva vidare också.
Det är ju ett pokerspelande.
Det är ett pokerspelande, det är Lewandowski-poker, det är inget att snacka om. Ja.
Men Paolo Dybala till Inter, jag klubbar den här nu.
Du klubbar den, boom.
Ja, sen så kan det ju gå som det går. Nkunku, supersuccé i RB Leipzig den här säsongen. Vad var det vi sa, 31 mål.
Från 31 mål på alla tävlingsmatcher, gjort 18 i ligan, gjort 7 tror jag i Champions League. Att det skulle funka så bra, bara lägga honom som någon sorts släpande forward, mittfältare i grunden, det var ju ett genidrag uppenbarligen att placera honom på den positionen, för där har han ju varit alldeles strålande, och man förstår ju varför toppklubbarna hopar sig kring honom, för det är trots allt i Bundesliga och Champions League han har gjort de här målen, det är inte i någon vilken pissliga som helst liksom.
Nej.
Och då är det ju United, City, PSG pratas det ju om, Bayern München såklart med i bilden eftersom att den spelare i Bundesliga. United tror jag, frågan är riktigt vart man skulle få in honom i laget, men det sägs ju vara ett spelare man är väldigt intresserad av att värva in. Sen är det ju fördelen med Nkunku att han kan ju användas lite längre ner i mittfältet, så han har ganska tvåvägsegenskaper också. Men framförallt har han ju varit bra i den här släpande forwardsrollen bakom en striker, alternativt som någon sorts falsk nia variant. Så att det blir spännande att se. Han kommer ju kosta en del. Enligt Lekip så ska han vara helt inställd på att nu ska jag dra och ta ett superkontrakt i någon stor klubb. Leipzig vill väl gärna behålla honom och försöka förlänga med honom, så vi får se vad det slutar i. Men det kommer nog kosta en slant att locka över honom. PSG ska vi inte räkna bort där till exempel, tror jag.
Nej.
Men det är inte riktigt stjärnnamnet som kanske PSG är ute efter heller.
Det vore nog bra för dem att de inte bara sprang på stjärnor hela tiden, om man ska vara riktigt ärlig. Mattias Ginter,
Det här är fint.
Ja,
det här är fint.
Officiellt presenterad för Freiburg, och det ska man ju komma ihåg att det är ju hans han går ju hem.
Ja, och det häftiga i det är ju att, men han kom ju till Freiburg som 11-åring, gjorde sina första A-lagsminuter på seniornivå i just Freiburg innan han flyttade vidare till Dortmund, och sen hamnade han i Gladbach, och det är ju Gladbach som han har utvecklats till en landslagsback och en mittback som verkligen har varit eftersraktad där nu med ett utgående avtal. Varit klart sen tidigare att han lämnar Gladbach för att hitta något, för att söka nya utmaningar. Och det har ju pratats om, ja, Inter pratades det om tidigare i vintras, det har varit snack om Premier League-klubbar, det har varit snack om Milan, det har varit snack om Newcastle, det har varit snack om Bayern München och Dortmund också.
Mm.
Och så väljer han Freiburg, lilla Freiburg från Schwarzwald, som liksom trotsar alla odds i år i Bundesliga med att de slåss om en Champions League-plats, slåss om att ta sin bästa placering genom tiderna. De ska spela en tysk cupfinal där de kan vinna sin första titel i klubbens historia mot RB Leipzig. Gissa vilka alla i Tyskland håller på i den finalen.
Ja.
Det är otroligt häftigt. Men att Freiburg ska ju ut i Europa. Och jag undrar om det inte är så att Ginter känner att, ja, men vad häftigt hade det varit att få spela Europaspel med Freiburg.
Men det är ju så här, jag menar så här, han är född i Freiburg. Liksom verkligen born and raised i den här klubben. Och nu tillhörde han något annat Freiburg-lag som barn. Men han är där, det är liksom verkligen hemma. Att flytta hem med den statusen han har, bli lagets stora stjärna, ta med sig all den liksom kunskap han har samlat på sig, all den erfarenhet, all den status, och liksom bli den här stora liksom kultfiguren i sin stad, där han uppenbarligen trivs, där han har sin familj gissningsvis, sina vänner, att få vara den, bygga det här liksom legacyt i den lilla staden och få bära. Det är ju så, det är ju helt rätt.
Och han kommer då till en klubb som, när han var där i A-laget 2012-2014, tränades de av Christian Streich. Christian Streich tränar fortfarande Freiburg. Och han då återförenas med den här otroligt karismatiska tränaren som, ja, det han gör är ju, han utför ju mirakel i den här lilla klubben. Det han gör, att han tar dem till, att de är med och slåss på det sättet de är i Bundesliga med den truppen de har. De tappade ju sin bästa back, Nico Schlotterbeck, till Dortmund, och det blev ju klart att han lämnar för Dortmund. Men de hade ju inte kunnat tro att få Mattias Ginter som ersättare. Det är ju, ja, otroligt lyckokast för dem.
Ja, det är jättekul att se. Man önskar ju inget hellre än att han verkligen lyckas, och att Freiburg lyckas, och att han får bli den här stora hjälten liksom, så han får bära det här laget.
De har valt oväntade val, de här free agent-tyskarna, att även tidigare här under eller innan fönstret, det är inte fönster än, när Niklas Süle valde att gå till Dortmund istället för att...
Men det är också så här, uppenbarligen så väljer ju Ginter bort pengar när han gör så här. Han väljer ju andra...
Garanterat.
Han väljer ju, han hade ju kunnat gå till Premier League och få liksom säkert 4-5 gånger mer pengar än vad han får i Freiburg.
Det är en riktigt bra mittback vi pratar om.
Ja, ja, och jag menar, han hade kunnat gå till, vad ska vi hitta på, Leicester. De behöver mittbackar.
Ja, Newcastle ville ju ha honom, så att...
Ja, han hade gått till Newcastle och tjäna lika bra som, jag vet, ja, som någon jävla mittback i världen.
Han hade kunnat gå till Inter eller Milan och spela Champions League.
Ja. Han väljer att gå till Freiburg. Ja, det är mysigt. Man önskar att fler fattade den
fler typen. Fler går till Freiburg.
Ja, att fler går till, men att folk fattade beslut ut efter sådana såna värderingar. Koulibaly, hörde du?
Är det dags, Johan?
Ska han
är det dags nu?
Barcelona sägs vara intresserad.
Ja, den är i och för sig, det är en liten twist på det hela. Det brukar ju alltid vara att Manchester United eller Manchester City eller Liverpool vill värva Koulibaly och att det är Laurentis kläver en miljard. Det brukar ju vara standard, ja. Liksom raderna när det kommer till Koulibaly. Nu ryktas han faktiskt bort igen, såklart. För det gör han ju alltid när det är dags för sommarfönster. Barcelona vill ha en ny till mittback, även om de har säkrat Christensen, även om de har förlängt med Araujo, så verkar de vilja ha ytterligare en mittback. Jag är väl lite tveksam till den prioriteringen när man har Eric Garcia och Gerard Piqué också tillgängliga. Men oavsett verkar det vara så. Och då är det ju, vi ska ju ta det med en nypa salt, eftersom att det är AS, en Madrid-baserad tidning, som skriver om Barcelona-relaterade angelägenheter. Så att, men likväl Koulibaly ryktas vara av intresse för Barcelona. Och det har varit en jättebra värvning om de får igenom den. Koulibaly kostar nog inte lika mycket som han gjorde för några år sedan. Nu pratar inte en miljard om mer.
Kan vi knappast prata en miljard om Koulibaly nu?
Nej. Men såklart att vi måste ändå ha det ryktet någonstans, eftersom att det handlar om Koulibaly som ska ha en stor klubb.
Men han är 30 bast nu. Det är väl kanske samma sak där. Det är hans sista stora kontrakt han skriver. Eventuellt.
Jag tror han stannar. Han kommer ju inte gå någonstans. Han kommer ju bli kvar igen. Varför ska han gå någonstans? Det börjar bli tröttsamt liksom. Det är varje år.
Sen blev jag förvånad när jag googlade på honom att han faktiskt inte är längre än 86. Han känns ju som en,
han är inte så lång som man tror.
Nej, han har alltid känts som en stor kille.
Han är lika lång som jag är.
Ja, sjukt. Dig kan man ju tackla omkull.
Det är inte svårt. Ja, lite mer muskelmassa tror jag.
Ja, han är rätt
garanterat mer vältränad.
Han är svårvält. Nej, men han är ju fantastisk, men det är såklart, går vi tillbaka några säsonger så var han ju uppe där bland de allra bästa mittbackarna i världen. Ja. Där räknar vi honom inte kanske längre.
Inte riktigt. Han är fortfarande en väldigt bra mittback ska sägas. Det är inte som att han har gjort bort det i Napoli direkt där under säsongen, men
Också, ja. Han spelar inte i Napoli som är lika bra längre. Även om de har haft en bra säsong, alltså bättre säsong än förra säsongen.
Fast det är väl Napoli. Nästan nu United ska ge sig in om någon gång.
Men de måste sluta köpa liksom 30-åringar som var som bäst för 2 år sedan.
Ja, fast till mittbacksfronten är det väl inte helt dumt att få in någon som bidrar med någon form av stabilitet. Nu är jag i och för sig i den båt att jag tycker att man ska satsa på typ Lindelöf, Varane eller ge Harry Maguire ändå en chans under Ten Hag och visa att han faktiskt inte är så dålig.
Tycker du verkligen det?
Ja, alltså jag ser inte mittback som det absolut största prioriteringen. Jag tror att det är ett systemfel snarare än individfel. Men man kan mycket väl ha fel där.
Ja, alltså.
Men vad ska de göra då? De sitter med Maguire. Hur ska de skicka bort honom? Det är bara hoppas att han kommer ut. Han kanske inte ska vara lagkapten ordinarie, men jag tror att han absolut finns. Det finns lite mittback i honom, tror jag.
Ja, då får ju Ten Hag plocka fram det, för att det har vi inte sett
om
mycket
inte
av det.
Om man inte gör det, då är det ju verkligen att nu bort typ.
Ja. Jag är inte säker på att det är rätt väg att gå för Manchester United. Jag tror att man kanske måste klippa dem bara. Det har blivit vet inte, men det har blivit för infekterat, hela Harry Maguire-grejen tror jag, för att det ska, det är klart, några bra matcher och sen så är allt glömt och så vidare.
Du kommer ju inte kunna bli av med honom.
Nej, det är väl problemet.
Det dök ju upp lite med Barcelona där, som hade varit ett otroligt roligt konstprojekt att se. Men det var ju nog snarare med att United öppnade för att använda honom i en förhandling för till exempel Frenkie de Jong. Snarare att Barcelona ska vara något vidare intresse för att plocka in honom. Det var ju snarare snack om att om det ska vara någon form av bytesaffär så var det Scott McTominay och Antonio Elanga som skulle vara av intresse för Barcelona. Tror jag ju varken den ena eller andra kommer vara särskilt intresserade av att gå till Barcelona eller aktuella för att gå till Barcelona. Och jag tror inte de vill ha en swap deal, de ska bli av med Frenkie de Jong. Då vill de ha pengar på bordet.
Ja. När vi ändå är i Manchester United, Jesse Lingard ska ju då vara bestämt sig för att lämna Manchester United. Han blev ju, eller var väl hans bror som skrev på sociala medier efter, de hade sista hemmamatchen nu i veckan. Och Jesse Lingard, sen gick de ju det här varvet runt och tackade supportrarna för sista matchen och så vidare för säsongen. Och Jesse Lingard blev då inte inbytt i vad som då blir hans sista match i Manchester United efter att ha spenderat hela sitt liv i den klubben.
Sista hemmamatch.
Hans, ja, men sista hemmamatchen i den klubben. Och det är klart att man kan vara besviken och så vidare över det. Och jag fattar också symboliken i det. De ledde med 3-0 mot Brentford. Släng in honom liksom. Nu gjorde man inte det.
Här tror jag i och för sig att det fanns också en aspekt i att med att det var 3 byten tillåtna. För att om man tittar på där han bytte in, för det var ju, Ragnik gjorde ganska fint att han ändå tog ut Nemanja Matic och Juan Mata som fick chansen från start, för att de fick applåder från läktarna. Han valde att plocka in Edinson Cavani, han valde att plocka in Phil Jones som också då fick lite speltid. Fred var ju det första bytet, men där var det fortfarande 2-0. Ja, sen trots det är väl någon form av förmildrande omständighet, men jag tycker faktiskt att det är lite dålig sida att inte ge honom några minuter och avtacka, för det är en spelare som verkligen gett sitt allt för United, varit trogen United, varit med när det har blåst som, ja, blåst som kallast.
Ja.
Han såklart nu under, sen har det väl en del i att göra kanske också i det här Paul Scholes vittnesmålet om att Jesse Lingard vittnat om att stämningen är katastrofal. Tror jag inte jag liksom hjälpte hans aktier.
Nej.
Det är Paul Scholes.
I don't think Jesse would mind me saying. Jo, jag tror att Jesse would mind you saying att han det här och det här om omgångsrummet. Paul Scholes.
Class of 92. Ja, i alla fall.
Gå bit på tånaglar.
Men alltså, nej, jag, sen förstår jag Jesse Lingard. Han ville, han har varit alltså,
nej, men det har
professionell
varit en...
han började inte gnälla fast han inte fick en flytt i somras. Sen började det väl lite gnäll på att han inte fick en flytt i vintras när han inte ens använts överhuvudtaget. Han har något klart med Newcastle som skulle kunna hjälpa hans karriär. Han är 29 år gammal, får inte den flytten heller.
Nej, men det har varit en väldigt konstig relation mellan klubben och Jesse Lingard under många år, därför att han kom ju fram, alltså han har ju tillhört klubben sedan han var 8 år gammal. Och det han kom fram som en av de här stora talangerna. Han skulle vara en av de nya. Han var också någonting annat. Han var lite sprallig på sociala medier. Han tillhörde inte då liksom där Sir Alex liksom generationen riktigt, utan han skulle vara den nya Manchester United. Och så fick han det aldrig riktigt att lyfta. Man såg att kvaliteten fanns. Men han var den här eviga talangen som vi har skämtat så mycket om, men det blev liksom inga poäng. Och sen då så kom det här lånet till West Ham förra säsongen och så blev det sån
livsfotboll.
Ja, så blev det sån toksuccé, och han precis så bra som alla hoppades att han någon gång skulle bli, så var han under några liksom månader i West Ham, och han skulle bara bygga på det här, och så ville de inte släppa honom i sommar med det här liksom att men vi kanske behöver honom. Jag tror också lite med anledning av Greenwood att han försvann då så tidigt.
Det var såklart att det fanns en aspekt i att de ville behålla en truppbredd.
Ja.
Men samtidigt...
Men sen har han liksom inte fått spela någonting i stort sett den här säsongen. Och det har varit en konstig relation under ganska många år mellan Jesse Lingard, och han har också på något sätt fått liksom representera en period i Manchester Uniteds liksom historia som har varit liksom
väldigt tung.
Ja, men det har varit tung och komplicerad och trubbig, och man har inte riktigt vetat vilken identitet man ska ha, och det är det gamla gardet som liksom tycker att vad fan, sluta liksom lägga upp memes i sociala medier, sluta hålla på och tramsa, som man tycker då att Jesse Lingard har gjort ganska mycket. Han har inte landat hos den generationens Manchester United supportrar. Samtidigt som man inte har levererat på planen heller, såklart.
Men det säger ju en del också, de klubbar som ändå kopplas till honom nu, att det är klubbar som PSG, Juventus och Milan.
Ja.
Det säger en del om att den där halvåret i West Ham gjorde nog ganska mycket. Nu får vi se om det blir en sån. Jag ser det inte som omöjligt att han typ hamnar i Juventus, alltså på en fri transfer. Jag kan se en sån övergång framför mig.
Aaron Ramsey.
Ja, sen om det är bra för Juventus, om det är bra för Jesse Lingard, det ska verkligen låtas vara osagt.
Ja.
Det hade varit kul att se honom lyckas i nästa klubb, att vi får se den Jesse Lingard vi ser i West Ham, för det var en Jesse Lingard som var en fröjd att skåda. Och man förstår verkligen att han vill lämna.
Man förstår att han vill lämna, han är färdig med det här. Jag vet inte ifall han har ett år kvar på kontraktet kanske, eller har han...
Nej, det är ju det var ju snack om att Erik ten Hag ändå ville prata med honom för att se om han skulle kunna få kvar honom, men Lingard sägs ju då enligt trovärdiga uppgifter vara totalt ointresserad av att stanna i klubben.
Ja, och det kan man förstå.
Ja.
Vi ska ta och svara på lite frågor. Nej, vi har en grej kvar här på körschemat, och det handlar om Thomas Suchek. Då är vi i West Ham då, som ju spelade tillsammans under förra säsongen, Lingard och Suchek. Och det handlar om att Juventus ska vara ute efter den tjeckiske mittfältaren. Och det kan man ju förstå. Han kanske inte gjort lika mycket väsen av sig den här säsongen som han gjorde under förra. Men det är ju en fantastiskt bra mittfältare. Kan så otroligt mycket. Målfarlig, placeringssäker, brytningssäker.
Smart approach av Juventus tycker jag. För att alltså...
Det var ju ett sånt dunderfynd av West Ham, ja, när de plockar honom från tjeckiska ligan för typ inga pengar.
De har bra scouter i Tjeckien, West Ham, råder ingen tvekan om. Ja. Kofall också i åtanke.
Precis.
Får se vad som händer med Krall här också. Han har inte riktigt kommit igång på samma vis. Men Juventus problem tycker jag liksom, alltså innermittfältet har varit ett problem. Jag tycker att innermittfälts uppsättningen Juventus har haft har varit för dålig rakt ut. Alltså sett till en klubb som Juventus. Det är för mycket alibispelare. Nu tycker jag Locatelli är väl en som man ska bygga kring och ha med. Zakaria som kommit in är absolut en jättebra spelare också, som kom in i vinterfönstret. Arthur ger och blandar och ger, minst sagt. Rabiot tycker jag inte håller klassen för att spela Juventus. Danilo ska inte spela in i mitt fält där, även om han har fått göra det, och helt okej okay. Stundtals när det har varit skadeproblem där. Aaron Ramsey är ju, ja, det ska vi inte prata om. Jag tycker att det är smart, alltså få in en stabil mittfältare och vet vad det handlar om. När alla sitter och blickar på Declan Rice och allt snackas om Declan Rice, att gå den liksom lite andra vägen och plocka hans parhäst istället. Nu vet jag inte om Juventus har pengarna för att faktiskt locka, att plocka Suchek från West Ham. West Ham lär ju kräva en slant också, men intresset är förståeligt, och det känns som att Juventus på något sätt vet sin plats i transferhierarkin med en sån approach. Mm. Sen om de kan få igenom det är en helt annan sak.
Aaron Ramsey ska spela semifinal ikväll.
Ja, just det, de Rangers. Är det där, ja. Mm. Rangers.
Vad man vill ha. Man vill att Rangers ska sluta RB Leipzig. Det var roligt, det kommer inte hända. Men Leipzig har 1-0 från första mötet.
Leipzig, Frank.
Men det är Ibrox ikväll, va? det är Glasgow. Det är ändå bara 1-0 från Leipzig. Så... det kan hända. Det hade varit jävligt. Vilken
och,
jävla
dumt. West Ham ska spela ikväll.
Och West Ham ska spela ikväll förstås då mot
Frankfurt.
Mot Frankfurt, precis. Vad jag skulle säga? Jag skulle säga det om Thomas Suchek. Han kommer inte för inga pengar. 19 miljoner pund kostar. Men jag menar,
men det var väl investerade pund.
I dagens marknad så är det ett väldigt bra pris.
Absolut.
Men han kom på lån först idag. Han kom ju från...
Han testades lite.
Från ingenstans känner det som, för man har ju inte jättebra koll på den tjeckiska fotbollen. Alltid.
I alla fall inte den inhemska ligan har man inte så god koll på.
Nej. Men ja, varför inte? Vi tar lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Christian Sigurdsson undrar, hur fungerar utköpsklausuler? 1. Måste klubben sälja om någon betalar? Kan inte spelaren säga nej om han inte vill gå dit?
Jo.
Spelaren har alltid rätt och säga nej. Det är spelaren som skriver kontraktet.
Det är inte amerikansk sport det här.
Nej, precis. Där spelarna faktiskt inte ägs av klubban utan ägs av ligan. Det är det som är den stora skillnaden.
Och
i
klubben är franchises som ägs av ligan.
Och placeras ut av ligan på olika sätt. Så att nej, klubben måste inte sälja om inte spelaren vill gå. 2. Kan det bli budgivning om flera klubbar bjuder mer än klausulen, till exempel för Haaland? Om PSG bjuder 2 miljarder kan Manchester City ändå få honom för 750 miljoner?
Om klausulen ligger på 750 miljoner så ja, och då hamnar det upp till Erling Braut Haaland vad han vill göra.
Precis.
Och i det här fallet så finns det en klausul som alla är redo att betala. Och sen så får vi se nu här också, så är det ju upp till Haaland då vad han vill.
Ja. Och, nej, det går inte att buda, för att det är inte, när klausulen är betald så är klubben ut ur bilden, så där finns liksom ingen de är inte med i bilden i förhandlingen längre, utan 750 miljoner, då har spelaren rätt att skriva på.
Precis, och den klausulen ska ju finnas, så det är ganska uppenbart. Sen finns ju en annan aspekt i Haaland-fallet. Sen tycker jag att det är allt för tidigt att börja gå in på att diskutera hur Mino Raiolas bortgång egentligen påverkar spelare på det liksom cyniska viset. I det här fallet med Haaland, så klart det finns mellanhänder som ser till att den här övergången kommer ske oavsett vad som har hänt där.
Mm. Max Svensson skickar ett helt batteri med frågor, men vi kan väl ta den första. Den rör Tchouameni. Vart hamnar han, undrar han. Det är många som är ute efter Haaland. Det är många som är ute efter Tchouameni. Inte minst våra klubbar då, som möts i Champions League-finalen, har ju ryktats.
Båda vill ha honom.
Precis.
Senaste på Tchouameni är väl där att alltså Monaco har en ganska hög prislapp på honom. Av förklarliga skäl, med tanke på att han toppar väldigt mycket olika statistiska parametrar och har varit alldeles strålande helt enkelt i den defensiva mittfältsrollen. I Real Madrids fall så skulle han ju vara en perfekt komplement till Casemiro. Att då har man ju redan den här heliga treenighetens ersättare på plats. Om du skulle då Camavinga som är Modrics ersättare, eller Fede Valverde som också skulle kunna gå in i det här mittfältet på sikt. Och sen då bakom det Casemiros ersättare Tchouameni. Så att de är intresserade. Sen Tchouameni har väl
Camavinga.
Ja, Camavinga precis.
Ja, precis.
Men Camavinga är ju snarare en tvåvägsspelare. Han är ju inte en sittande. Camavinga är ju var något Madridkonto här som beskrev det på ganska bra sätt, att Camavinga är ju precis som Real Madrid där, bara fullkomligt kaos. Att alltså man vet inte vad hans position är. Han är bara där på mittfältet och gör bra saker.
Han röjer,
precis. Om man vinner boll eller om man driver den 50 meter upp i banan eller slår någon smörpass eller dribblar bort spelare. Vi vet inte riktigt vad hans bästa position kommer vara än. Nej. Och det är ju det som är på något sätt, det är symboliskt för Real Madrid också. Det är bara fullkomligt kaos. Och det är ju det som är så häftigt med den spelaren tycker jag också. Tchouameni är en helt annan typ av spelare. Där har vi en sittande mittfältare, en defensivt ankare likt Casemiro. Och det är därför som Real Madrid är intresserade. De vill nog dra ner den prislappen som Monaco vill ha just nu, men Tchouameni ses ju också inte ha bråttom och tänka att ja, men jag kan spela i Monaco en säsong till, det är inga problem. Och det kanske är det bästa för alla parter egentligen att Tchouameni kör ett år till i Monaco, kan bygga upp hypen ännu mer, och de klubbar som är intresserade kan bygga upp sina transferkasser ännu mer för att faktiskt kunna motsvara den prissättningen som kommer vara nästa sommar. Just nu tror jag att han är för dyr för att varken Liverpool eller Madrid ska ge sig in på bara en liksom supersäsong som han har varit bra innan också, men det är ju nu han har fått sitt genombrott.
Ja, precis. Så för Liverpool handlar det om, det finns ju inte någon riktig ersättare till Fabinho, utan då är det ju Henderson som får gå ner.
Det är samma behov man ser.
Ja, man har en det behövs en understudy till Fabinho. Henderson är bättre högre upp i banan.
Och Tchouameni är den absolut intressanta som finns på marknaden i den kategorin just nu.
Sen så vet vi ju att Liverpool är intresserade av Bellingham också.
Men återigen,
det är en annan typ av spelare. Men man kan också se att Henderson på sikt tar ett kliv ner och blir mer en reserv till Fabinho i den rollen. Han är duktig där också och har varit väldigt framgångsrik. Och han är inte någon Fabinho när det kommer till bollvinster. Det är inte många som är.
Jag tycker faktiskt att United borde in också. Egentligen. För det är precis den speltypen de behöver.
Det behöver de. Mm. Definitivt. Men då ska jag Declan Rice säga.
Du vidhåller det fortfarande.
Ja. Declan Rice verkar ju inte vilja det. Han vill ju till Chelsea.
Det är ju en aspekt i det hela också. Och ja, att de bränner i princip hela kassan på en spelare. När de egentligen behöver värva typ 10.
det kommer inte bli Declan Rice till Manchester United. Kan vi väl slå fast. Han har väl sagt uttryckligen att han inte vill dit. Jag tror också att, varför ska han gå till West Ham nu? Eller från West Ham nu till Manchester United?
Alltså, Declan Rice 2023 kan hända, tror jag. Men jag tror inte det händer i år.
Nej.
Och i alla fall inte till United.
Nej, han vill ju upp och spela bland de bästa lagen. Han känner ju att det är ju det nästa steget i hans karriär. Kristoffer Fahlén undrar, hur borde Arsenal agera i anfallsfrågan? Isak med nedåtgående form verkar out. Jonathan David tillräckligt bra. Luka Jovic för ojämn.
Luka Jovic ojämn. Ja, alltså Luka Jovic spelar ju knappt och det är inte så lätt att vara jämn då.
Han är jämndålig.
Ja, precis. Lautaro Martinez så är det senaste namnet som har dykt upp där från, som var uppgift på att de är väldigt intresserade. De har också skjutits ner av agenten som säger att nej, men han stannar i Inter. Mm. Det får vi se vad det blir av. Lautaro hade varit spännande. Gabriel Jesus ska vi absolut inte räkna bort, tycker jag, i sammanhanget. Jag tror att det har varit en väldigt bra värvning för Arsenal. Men de kommer ju vara två forwards. Det pratas ju om att de vill försöka behålla Edin Ketia också. Jag vet inte om det är rätt väg att gå egentligen. Nu, de spelar ju väldigt mycket just nu i alla fall, och som ett komplement i truppen.
Jag tycker han ser ganska bra ut, men den är
för blek liksom, avslutsögonblicket tycker jag, och det finns inte riktigt den här självklarheten. Men som ett komplement i truppen, att förlänga honom och han går med på en vettig deal, då tycker jag väl att det är en bra förlängning. Jonathan David, ja, jag tror absolut att han är tillräckligt bra, men jag vet inte om Arsenal vågar betala väldigt mycket pengar till Lille för en ung spelare igen. Det är väl, men jag vet ju att jag nämnde förra veckan, tror jag, där att man skulle kunna kanske försöka få med Nicolas Pepe i en affär.
Ja, precis.
Andra hållet, där han säkert skulle vara jättebra när han kommer tillbaka till Lille. Isak tror jag inte riktigt är på tapeten just nu. Det är inte känslan. Det är väldigt lite snack om Isak just nu. Vi får se om det blir mer till sommaren.
Han har ju inte haft sin bästa säsong direkt.
Darwin Nunez ska vi väl inte glömma bort heller, som det, men det är väl mest United det pratas om där. Finns ju ganska många forwardstyper som skulle kunna vara aktuella, med så här Marcus Rashford, en annan som också pratats om i Arsenal sammanhang. Det är väldigt svårt att veta vad de kommer gå för. Jag tror Gabriel Jesus kan vara en av spelarna. Det tror jag. Sen får vi se vem mer det blir, om det blir en lika liksom.
Calvert-Lewin har det pratats om också från Everton.
Jag tror inte han är liksom tillräckligt bra eller aktuell just nu. Ska man utesluta Richarlison?
Ja, alltså det frågan, alltså det handlar ju om som hände med Everton till att börja med.
Ja, fast jag tror att de kommer nog försöka casha in på Richarlison oavsett, tror jag.
Ja, varför inte? De behöver kanske någon som är lite grinig i Arsenal. De har, det är lite för...
Det var bara en sån här spontan fundering som
hände. Ödegård och Smith Rowe och Bukayo Saka och så vidare. Det är ganska glada killar. ligans suraste spelare i Richarlison.
Så... Jag var ju fortfarande för att de skulle hämta Diego Costa på fri transfer.
Supervresig.
Det händer ju aldrig tyvärr.
Nej. Johan Lindström undrar, är det världens två bästa målvakter som möts i finalen?
Courtois är en av världens absolut bästa just nu, det tycker jag. Alisson går väl också att kategorisera där. Sen finns det ju andra spelare som vill vara med och aspirera om den titeln. Manuel Neuer ska vi såklart inte glömma bort, han är fortfarande fruktansvärt bra. Ederson ska vi inte glömma bort på något sätt, med tanke på vad han gör i City. Den där pressen bet inte på honom, om vi säger så. Han vet vad han gör med fötterna, den målvakten. Otroligt skicklig.
Ja, han är ju, det finns ju ingen målvakt som är så trygg med fötterna som Ederson är.
Han löste ju det där varje gång någon gång. Han var ju kolugn och löste allting. Jan Oblak ska väl fortfarande vara med i någon form av diskussion, tycker jag. Men ja, det är inte ett vågat statement att säga att det är två av världens bästa.
De tillhör ju de fem högst värderade just nu i alla fall, skulle jag säga, båda de två.
Ja.
Det är svårt att säga något annat. Hörde ni, det var faktiskt allt vi hann den här torsdag. Eftermiddagen har det hunnit bli nu då, när vi har suttit här och bubblat en stund.
Det är en lång sillypodd.
Ja, det blev det. Så kan det vara när man inte har setts på ett tag. Tackar ni som har lyssnat. Sportbladets Premier League-podd är tillbaks på måndag igen, och sillypodden fortsätter följa upp allt som händer runt, för nu är vi inne i maj och nu börjar det röra på sig och ryktena kommer i allt stridare ström.
Vet ni vad vi inte har hunnit med?
Nej.
Veckans japan, så jag bara slänger in det till Ludovigos fråga här, som frågar om japanska ligans spelare, så säger jag bara Miki Yamane kan du kolla upp. Han är lite för gammal, men jag tror han skulle kunna fungera ganska bra i en annan miljö också. Det var det. Nu har vi veckans japan avklarad också.
Ja, så var det. Jag såg den frågan men undvek den. Men det kom inte undan ändå.
Jag svarar bara till tredjedel på den. Eller tänkte bara lista folk. Men jamman, det tycker jag man kan slänga in.
Ja, men det är fint. Hörde ni, tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.